Ja, vi tackar också för att vi fick komma hit och presentera vad vi håller på med för någonting. Och Hässleholm miljö känner ni alla till. Och ni beslutade ju också för ett år sedan ungefär på en hemställan ifrån oss att vi fick lov att köpa Hässleholms vatten av kommunen. Och det gjorde vi i samband med förra årsskiftet. I det beslutet som togs i den här församlingen så sades det också att fusion skulle ske så snart det är ekonomiskt och verksamhetsmässigt möjligt. Och vi har startat fusionsarbetet. För idag är då Hässleholms vatten ett dotterbolag till Hässleholm miljö. Men vi vill att vi integrerar det i verksamheten så det blir ett bolag. Fusionsarbetet har startat och målsättningen är att årsskiftet 2021 ska vi fusionera de två bolagen till ett och fortsätta verksamheten under en verkställande direktör då. Vi kommer inte att påverka så mycket av de olika delarna av verksamheten. Däremot så blir det en hel del påverkan på ledning och ledning. Bolagets ledning naturligtvis, men även de ledningar som vi lägger ner i marken kommer vi att kunna samordna på ett bättre sätt eftersom vi båda är ledningsdragare så att säga i våran kommun. Jag ska inte prata så mycket mer om detta utan ni får följa den här processen och det kommer anledning för fullmäktige att få information och uppbeslutsärenden när det gäller fusionen och eventuellt namnbyte och så vidare som kommer i den fusionsprocessen som vi håller på med. Och det här är alltså båda vd-arna, båda ekonomicheferna, lite andra människor och yrkesrevisorer inblandade i den här utredningen som jobbar med detta nu. Så att jag lämnar ordet till Sven Karlsson som ska berätta om vad Hässleholm miljö håller på med och hur det går för det bolaget utan att nämna så mycket om Hässleholms vatten. Varsågod.
Tack så mycket. Vi tackar så mycket för sponsorbidraget, Stefan. Vi använder det väl. Så är det. Hässleholm miljö är ett bolag som har de delar av vatten och avlopp som inte är inom det vanliga vattenområdet kan jag väl börja med att säga. Vi tar också hand om de enskilda avlopp och tömmer dem. Vi har 6,500 avlopp i Hässleholm som vi tömmer. Det kan ju vara intressant att veta med koppling till Hässleholms vatten. I övrigt så Hässleholm miljö, vi samlar in, återvinner och behandlar avfall och vi producerar och distribuerar fjärrvärme. Och beroende på vädret så är vår omsättning fluktuerande. Är det kallt och skönt väder så tjänar vi mycket pengar på fjärrvärme. Är det varmt och bedrövligt väder så tjänar vi mindre pengar. Det är en omvänd process. Det hade varit roligt att sälja glass faktiskt, för då hade det följts åt. 90 anställda, hälften i vannkejvar och hälften på fjärrvärmeverket, så kan man säga. Vår avfallshantering omfattar dels det vi har med taxa att göra och dels det vi har med HKCs kommersiella del. Vi har en stor kommersiell del som tar hand om mycket jordmassa och mycket oljehaltigt slam ute i Vannkiva. Som ni ser så har vi en ganska stor del i Vannkiva. Här är vår stora fastighet i Vannkiva. Här är återvinningscentralen. Utöver den så har vi ytterligare 122 hektar där vi tar hand om väldigt mycket material av olika slag. Faktiskt. Töyringe, fjärrvärmeanläggning och fjärrvärmeverket i Hässleholm. Vi brinner som sagt för en hållbar framtid och om vi ska börja titta på det som stör mycket av vår verksamhet så är det återvinningstrappan där vi helst inte ska deponera saker och ting utan vi ska jobba oss upp för och helst så ska vi inte ha något avfall överhuvudtaget. Vi ska minimera detta. Idag tänkte jag prata om vårt ägardirektiv och våra framtidsutsikter så som uppdraget har varit från kommunfullmäktige. Och när det gäller renhållning så är vårt ägardirektiv i 4 punkter kan man säga. Vi ska ha en effektiv renhållningsverksamhet. Vi ska driva utvecklingen inom området. Vi ska ha 6 OVC:er med en god servicenivå. Och Hässleholms kommun ska utan problem med Tekalkriteriet kunna ge oss uppdraget att sköta insamling av hushållsavfall för kommunen. Vår renhållningsverksamhet, den är tämligen effektiv tycker vi själva. Ni behöver inte memorera siffrorna, men man kan säga att utifrån ett skånskt perspektiv så trots att vi är den största kommunen till landytan i Skåne så har vi den 16:e billigaste eller 16:e dyraste. Vi ligger i mitten när det handlar om renhållningstaxan. Man kan säga att Malmö Burlöv ligger billigast till. Det är samma förhållande som när det gäller vatten. Ju fler man är på en liten yta desto mer effektivt blir det. Dyrast är vi i Bromölla och där är då det omvända förhållandet. Man kan se här nere att det är landsbygdskommunerna som ligger i botten om man ska säga. Så det är vi nöjda med. Detta är precis på samma vis som Liselott pratade om ett typhus A. Så är detta Nils Holgersson-rapporten som har en form av standardbostad som man räknar då på. Och en annan sak med renhållning, det är vad tycker våra kunder? Jo, våra kunder är väldigt nöjda med oss faktiskt på detta området. Vår kundtjänst får ett högt betyg. Våra chaufförer ute på HKC är oerhört nöjda med oss. Återvinningscentralerna är man nöjd med. Och även våra renhållningskunder där vi tömmer tunnor och så tycker att vi är helt okej. Vi är faktiskt väldigt nöjda med de här siffrorna. De har vuxit ganska markant sedan vi införde Fairfax-systemet. Där vi har dubbla tunnor och hämtar väldigt mycket hemma hos folk. Vi ska ju också vara drivande. Vi ska vara drivande på renhållningssidan. Och precis som Liselott pratade om några examensarbeten så har vi dels ett examensarbetesprojekt som vi tror kan bli väldigt bra för oss. Och vi har också ett eget utvecklingsprojekt som vi är ganska stolta över att vi har den kapacitet och den kompetens i bolaget som vi har. Övers så är det så att ett av våra bekymmer ute i Vanskeva det är att vi har prästabäcken. Den är inte stor. Den är väldigt liten. Under 2018 fanns den inte alls under ett antal månader. Så för oss är lakvattenhantering central. Allt det regnvatten som landar ute i Vanskeva, det rinner ner genom olika former av förorenad gammal deponi och så. Och innan vi kan släppa ut i Prästabäcken som sen rinner ut i Almaån så har vi väldigt mycket krav. Och då är det metaller som är ett av våra största bekymmer i allmänhet och nickel i synnerhet. Så det vi håller på med där ute det är att vi gör små bakterier som tycker om att äta metaller. Och de första resultaten vi har där de är väldigt lovande. Och vi hoppas att vi tillsammans med Avfall Sverige och andra intressenter ska kunna fortsätta det arbetet för att kunna hitta metoder där vi kan rena lakvattnet på metaller med hjälp av bakterier. En annan process vi håller på med som visar väldigt goda ekonomiska resultat redan och som förhoppningsvis ska bli ännu bättre när vi kommer över industriell nivå. Det är en process som vi kallar för OP2 där vi tar hand om oljehaltigt slam och förorenade vätskor i största allmänhet. Och med hjälp av kemikalier, med hjälp av sedimentering och dekantering och filtreringar, sandfällor, ska kunna rena oljehaltiga vätskor. Vi har ett tillstånd på 30 000 ton och vi använder oss av ungefär en tredjedel just nu. Och det hoppas vi mycket på så att vi ska kunna åstadkomma rent vatten där utifrån. Det är från biltvättar, det är oljeavskiljare och det är andra processindustrier som vi hoppas vi ska kunna hjälpa miljön med och tjäna lite pengar dessutom.
Fjärrvärmeägardirektivet. Där ska vi vara tillförlitliga och vi ska vara effektiva med miljöhänsyn. Och vi ska vara lägre än genomsnittet i Sverige faktiskt. Det sista är lite udda. Jag tror inte det är någon av våra konkurrenter eller kollegor om man ska säga, i fjärrvärmebranschen som har just det i sitt ägardirektiv. Men vi klarar det. Vi ligger på 107:e plats av kommunen eller av Sveriges 266 som har fjärrvärme. Lägst ligger alltid Luleå. De eldar överhuvudtaget ingenting utan de får allt från spillvärme från SSAB. Och konstigt nog så har de lägst pris och de har också de särklassigt mest på nöjda kunderna också. Så det är så. Men vi klarar oss. Vi ligger i undersnittet i Sverige. Tillförlitligheten, den är vi rätt så nöjda med. 99,9% av dygnets alla timmar i Hässleholm och 99,85% av alla timmar i Töringe så går våra nätpumpar som indikerar att vi pumpar ut varmt vatten till våra kunder så att Stefan Persson kan sponsra oss ordentligt. Det betyder att det är enstaka timmar på ett år som våra nätpumpar inte går. Oftast är det små korta strömavbrott i Hässleholm som ställer till det för oss. Ska också vara ärlig och säga att en minut stopp på nätpumparna på Beleverket, det kostar Christer Cesar längst ut i Gäddastopp ungefär 2 timmar innan han får värme igen. För det är inte som el att det liksom går på med en gång, utan när vi sen börjar få ut varmt vatten igen så skäl de första vattnet och sen så blir det kallare och kallare och kallare. Så att det tar ungefär 2 timmar innan det är färdigt ute i Gäddastopp. Men tillförlitligheten är mycket god och vi jobbar på att den ska bli ännu godare. När vi tittar lite grann på framtiden och på ägardirektivet samtidigt. Vi har en enorm ansträngande situation på vårt bolag just nu samtidigt som den är oerhört intressant och rolig. Vi säger att vi producerar just nu fjärrvärmeverk 2.0 på Beleverket. Ingen av er kan väl ha undgått att se en stor rostfärgad cylinder stiga upp mot skyn. Och den är uppe nu och längst till höger här så ser vi ett glatt gäng som har tagit alla de 289 trappstegen rätt upp i himlen för att titta ut över Hässleholm. Skorstenarna ni ser bakom, det är alltså våra skorstenar. De är 70 meter höga och de är i höjd med sträcket mellan det orangea och svarta. Så de är ungefär 60 meter upp i luften. Och uppe till vänster så ser ni en bild också på där vi byter ut samtliga ställverk, pumpar och styr- och reglerteknik. För det som har funnits är från 1983. Och det har stått ASEA på dem, inte ABB utan ASEA. Så det är ett tag sedan. Och det är en otrolig kraftansträngning. Vi investerar upp mot 100 miljoner. Om vi då tänker oss att vi omsätter 300 miljoner så är det som om Hässleholms kommun skulle investera 1 miljard av sina 3 miljarder i intäkter. Ackumulatorn är ju en stor termos som vi hoppas ska kunna fungera som ett sätt att bli ännu effektivare framöver. Ansträngningen är monumental och jag kan inte nog beundra den personal som har klarat av att få det här. För väldigt mycket av det här har vi gjort med egen personal faktiskt. Vad tycker våra kunder då på fjärrvärmeområdet?
Ja,
de är inte riktigt lika nöjda som våra renhållningskunder. Det får ju erkänna. Vi jobbar på det. Men här kan man säga att i takt med att konkurrensen ökar och att priserna på värme och energi rent generellt ökar så minskar kundnöjdheten. När det gäller företagssidan så är vi någonstans i mitten, men när det handlar om privatmarknaden så sjunker vi. Och även här följer vi egentligen trenden kan man säga, därför att vi har en ganska dålig marknadstäckning i de områden där vi är. Vi har inte haft samma anslutningsgrad och fullt ut i samband med nybyggnationer, utan vi har ganska glest mellan våra kunder på många håll historiskt sett. Och det gör ofta att man hamnar här nere. Det är en ganska, man ska ändå liksom vara klar över att de allra flesta ligger inom ett väldigt smalt intervall där vi, de flesta av oss, trots allt är nöjda, för vi hamnar här i det här. Och det här är några som ingår i en speciell undersökning. Så här har vi att jobba med. Och det gör vi också. Utmaningar och framtid. 3 F:en. Fusioner, förpackningsinsamling och förändrade marknadsförutsättningar. Fusionen har Christer pratat om, så den tänker jag inte säga så mycket om. Men det är klart att det genomsyrar allt vårt organisatoriska arbete, vårt interna arbete. Att vi ska fusionera in 12 000 abonnenter på vatten- och avloppssidan. 40 anställda till en verksamhet som redan har ett stort antal abonnenter. Förpackningsinsamlingen. Producentansvaret för våra förpackningar har genomgått en kraftig förändring. Det betyder att FTI från 1 januari 2021, eller egentligen förpackningsproducenterna, ska ta ett mycket större ansvar för insamlingen av förpackningar. Hela Sverige har inte Fyrfack som vi har här nere i södra Sverige framförallt. Utan på många håll är detta en revolution. Men för vår del så innebär det egentligen, om nu förpackningsproducenterna tycker precis som jag, att det enda som behöver göras i Hässleholm, det är en omfinansiering. Därför att vi gör allt det som finns i förordningen som säger att alla förpackningar ska samlas in fastighetsnära. Vi har det även i våra lägenheter, i våra stora fastigheter, har vi infört det som förordningen kräver. Men vi har möte med förpackningsproducenterna den 18 februari och då vet vi mer vad som händer. Det är sagt att det ska göras den 1 januari 2021 och det påverkar inte bara oss, utan det har en möjlighet att påverka även tekniska och stadsbyggnader. För om förpackningsindustrin vill ha ett annat sätt att samla in, så ska det kanske till bygglov och markköp och allt möjligt för att få plats med det här. Men så som vi bedömer det så skulle vi klara av att uppfylla förordningens alla krav. Men vi får inte lov att ta ansvar för det. Vi får bara lov att samla in på uppdrag av förpackningsproducenterna. En jättestor fråga som bubblar i hela det kommunala insamlingssystemet. Påverkar alla kommuners insamlingssystem. HKC och fjärrvärme. Det är klart att vi påverkas av det här. Byggkonjunkturen viker. Vi tar emot 200 000 ton massor ut i vannkivar varje år. Varje lastbil är 30 ton ungefär. Så det är otroligt mycket massor vi tar emot. Och det är klart att om byggkonjunkturen viker så kommer vi att tappa en volym och vi tappar omsättning på en väldigt lönsam verksamhet. Vi tjänar mycket pengar på HKC där vi håller på en konkurrensutsatt marknad. Och det gör ju också det svårare för oss på fjärrvärmesidan givetvis. Om inte vi bygger i Hässleholm så slår det även på utbyggnadstakten inom fjärrvärmeområdet. Så framtiden är ganska osäker för vårt bolag. Så kan vi säga. Insamlingen står inför förändringar. HKC står inför en konjunkturavmattning. Och fjärrvärmesidan är stad under konkurrens från värmepumpsmarknaden och även för att tillbyggnadstakten för bostäder minskar. Och ett av de sätten som vi kan möta det på, det är att bli effektivare i vår produktion av fjärrvärme till exempel. Och så här är det tänkt att den här rostbruna termosen ska se ut när vi har gestaltat den också, som det så fint heter på arkitektspråk. Och som kuriosa, så alla de här pinnarna högst upp som ni ser, de här små gula strecken, eller vita strecken kan man säga, de här. De är 25 stycken till antalet. Den längsta är 19 meter hög och varje sån pinne väger ungefär 1 ton. Det har absolut ingenting med agendan i övrigt att göra, men det kan ju vara intressant att veta i alla fall. Jag tycker den är vacker och de ska vara belysta också. Så att det är så. Det var vad jag hade tänkt säga om Hässleholm miljö. Och jag valde det viktigaste till sist, men det är så det blev.
Nu är det möjlighet till frågor. till miljöbolaget. Varsågoda. Som var fullödig tydligen. Nej, där är. Varsågod. Varsågod. Agneta Enoksson Olsson, Liberalerna. Varsågod.
Tack ordförande och media. Och tack för en jättebra dragning. Fantastiskt roligt. Och när jag ser det så tänker jag bara på sopmonsterna och tänker att de borde finnas i hela Sverige. För de sprider så mycket energi och och de sprider också så mycket bra incitament för våra barn. Och barnen är vår framtid. Det jag skulle vilja veta egentligen, så kanske det finns i papper, men jag tänker just så här. Hur stor del av hushållsavfallet i nuläget återvinns? Och vad händer med resten? Hur stor del händer med resten? Du pratade om producentansvaret. Och då tänker jag så här. Jag såg lite grann om det och det var en fråga som jag hade. Hur ser era påverkansmöjligheter ut? Och jag har hört någonstans att en ketchupflaska är färgad rött. Hur gör man när man samlar in olika färger? Jag har hört att den kan man inte lägga i vanliga plast. Återvinning. En fråga. Sen har jag lite problem med företag som slänger allt i ett. Jag behöver inte göra reklam här, men till exempel Burger King. Kan ni påverka det? Kan ni ställa krav? Och det var väl de frågorna jag hade. Ja. Tack så mycket.
Lite olika frågor. Ja. Vi kan ta dem efterhand här. Varsågod.
På A svarar vi B och på B kan vi inte. Man kan säga så här. Att när det kommer till förpackningar så samlar vi bara in, skickar det till vanntjejva, komprimerar det och försöker hålla ihop det. Så kommer förpackningsintressenterna och hämtar det. Ska vi få någon ordning på främst plaståtervinningen? Ja, förlåt, först. Vi har inte mycket i övrigt att säga till om på det området. Nej. Glas, metall, tidningspapper, kartong. Där finns det fungerande marknad och efterfrågan. Fiskeby bruk i Norrköping till exempel gör kartong på enbart returfiber från kartonger. Och de står för ungefär 75% av all kartong som återvinns i Sverige går till fiskebybruk. När det kommer till metall och papper så är det inga problem med att hitta avsättning. Plasten är ett elände där vi inte kommer fram. Vi kommer inte att komma fram, hävdar jag då, förrän vi konstruerar plastförpackningar på ett annat sätt. För så fort du blandar olika sorters plast så är man idag med dagens teknik hänvisad till att sortera ut det och att energiåtervinna det. Men i takt med att förpackningsindustrin får ta ett större ansvar och det ekonomiska incitamentet till att återvinna mer ökar, så kommer vi att se plastförpackningar som innehåller en sorts plast. För då går den att återvinna. Det finns en anläggning i Motala som håller på att trimmas in nu som byggs av förpackningsindustrin där man hårt jobbar med detta. Men om man tänker sig att en helt vanlig ostförpackning inifrån och ut först har ett tätskikt i en sorts plast, en plastsort som är till för att den inte ska säcka ihop, ytterligare ett plastskynke som går att trycka på och sen en annan sorts plast för att skydda det som är tryckt. Så länge den typen av förpackningar produceras så kommer vi att elda plast. För det finns ingen alternativ användning för det. Jag skulle kunna hålla på och prata väldigt länge här. Ni märker att jag blev lite engagerad. Var det fler frågor? Vi kan inte ställa krav på företag när det handlar om förpackningar. Vi kan ställa krav på att det är sorterat i enlighet med det som ska sorteras. Men Burger King till exempel har ju pappersförpackningar rätt över vad de lägger. Det är pappersförpackningar så är det som det. Men det är återigen där, för mig är det mycket en designfråga. Men hela konceptet är ju byggt på ett visst sätt. Och ändrar du inte själva konceptets design så blir det ju resultatet. Vi får ju bara resultatet hos oss. Vi är liksom de som tar emot det längst ner som ingen annan vill ha. Och fortfarande eldar vi otroligt mycket videoband så att det är en lång process. När det handlar om plast och procentsatsen så borde det 11%. Ungefär 900 000 ton plast sätts på den svenska marknaden varje år. Av dem material återvinns ungefär 100 000 ton. Och ungefär 300 000 ton, förlåt, vi tar andra hållet, 500 000 ton energi återvinns. 300 000 ton är plast som vi bygger upp i återbruks- och återvinningsbalans varje år. Som sitter som delar av en soffa, som sitter som delar av en bil, byggnadskonstruktioner och så. Så varje år kan man säga att 100 000 ton material återvinns, 300 000 ton försvinner in i sådant som förr eller senare kommer att behöva tas om hand.
Mm. Nöjd. Ingen Nyman hade en fråga till. Varsågod.
Risken när du frågar korta frågor till mig är att jag har långa svar.
Ja, vi får höra här vad Ingen Nyman har.
Jo, då bara undrar jag, vad var det för vits med den här behållaren, plastbehållaren som man skulle samla plast i, den lilla behållaren vi fick?
Mm. Vitsen är att mjukplast är en av de lättare sakerna, för det är ganska så enhetliga. Alltså varje plastpåse är ungefär samma plast. Men man får också ha det med sig att när du eldar så är det oerhört mycket enklare att energiåtervinna en plastfraktion. En fraktion som består av plast, spånskiva, ekestockar, jackor, allmänt restavfall. Så de som eldar bara, energiåtervinner bara plast, har en mycket enklare uppgift att få till en någorlunda miljövänlig förbränning. Men ingen hade varit gladare än jag om vi hade kunnat återvinna plasten. Men om inte vi samlar in plasten så finns det ingen teknik för att återvinna den. Så att det är första steget. Och numera så mottalaranläggningen, där hoppas man väldigt mycket på att kunna hitta sorteringar på detta.
Mm. Ingrid nöjd tydligen. Jag har ett tillägg här från
ja.
Tusens ordförande.
Vi var i förra veckan och tittade på en anläggning i Helsingborg där man återvinner plast också. Och för att då sortera ut plasten så står det ett antal människor längs ett rullande band som går framför dem där all plast hamnar. Och sen tar de en där och en där och en där och en där och så håller man på för att göra den här utsorteringen. Det som blir kvar på bandet är ju det som bränns. Men då har man också där kommit på en ny teknik att tillverka järnvägsslipers av plast. Och vi såg järnvägsslipers där som man redan har sålt ett stort antal till Trafikverket för att använda istället för de farliga träsliprarna man har idag som är kreosotimpregnerade och som läcker ut i naturen. Så gör man den helt i plast och den har alltså betydligt mycket längre hållbarhet och bättre stabilitet och släpper inte ut någonting i naturen. Så att det finns fördelar också.
100 000 ton är trots allt
100 000
ton.
Ja, det stämmer.
Den sista delen av din fråga. Jag hoppas inte att du menar att du tänkte på sopsamlarmonsterna när du såg mig. Nej, ja, det är bra.
Okay. Men utvecklingen går framåt i alla fall. Så att det är roligt att ni är på hugget. Med det får det bli sista frågan. Ja. Och vi tackar herrarna
för
information.